En podcast från Aftonbladet.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
Varmt välkomna till Sillypodden. Nu börjar det närma sig deadline. Vad är det vi har? 2 veckor kvar ungefär. Ja, ganska exakt 2 veckor kvar innan transferfönstret sommaren 2026 stänger. Och vi kan göra bokslut och på allvar fokusera på fotbollen som spelas. Fotbollen som har börjat spelas också. Så att själv och kollade på Deportivo mot Elche här igår och såg Aubameyang göra mål, bara en sån sak. Med mig själv, med Nema Kotasara, med mig någon som inte vet om någon såg Deportivo mot Elche, men åtminstone någon som ser väldigt mycket fotboll. Frida Fagerlund, kul att vara med i Sillypodden igen.
Ja, verkligen kul att få vara med. Det blev Community Shield-finalen för mig i söndags. Sen tog jag en liten paus från fotbollen igår faktiskt. Men skönt att säsongen drar igång.
Ska vi ta några ord om den? Alltså, vi kan väl lämna det också. Det är många som har frågat när drar Premier League-podden igen. Blir det någon Premier League-podd? Det blir det såklart. Vi ska Premier League-podda och det kommer i veckan inför premiären. Ni kan vara lugna och det gör det också. Med vårt nyförvärv som vi presenterade här igår.
Mm.
I pompa och ståt. Pontus Wernblom, så att det kan ni se fram emot här i flödet. Så klart att det kommer Premier League poddas med lite nyheter och annat med. Men jag tycker vi tar lite om Community Shield-finalen när vi ändå är här. Alltså Arsenal, dominanta, överlägsna favoriter igen att vinna även andra titlar den här säsongen. Så kan vi summera det.
Ja, det blir ju så av naturliga skäl när de vinner med 3-0 mot Man City, som ju har en ny tränare igen som Maresca, som ska försöka fylla Pep Guardiolas skor, och det är ju enklare sagt än gjort. Och sen så hänger det naturligtvis ihop med att det inte bara är Man City, utan det är en massa andra klubbar som står i början av sina projekt, medan Arsenal då är ett så himla välgjutet lag redan. Alltså till och med Solis och Bruno Guimaraes som är nya, de har akklimatiserat sig på rekordtid nästan, eller de ser åtminstone ut att vara en del av det här laget redan och hade inga problem med att ta för sig den här matchen heller. Så att just nu känns det ju definitivt som att Arsenal ligger före alla andra, och det gör ju då att man tippar dem överst även den här säsongen.
Ja, jag tänker så här, hur mycket ska man lägga vikt vid laguttagen? Är det fortfarande någon form av liksom VM-effekt, tror du, på laget Arteta valde till den här finalen, eller?
Ja, alltså lite grann. Alltså, om vi tänker att Declan Rice kom in i andra halvleken. Han är ju verkligen en sån spelare som de har försökt vara så varsamma med som möjligt. Han spelade ju väldigt många matcher under förra säsongen och var väldigt viktig för England också, fram tills han fick lite problem med skador, och han hade ju magproblem dessutom också, så att det var ingen lätt sommar för honom överlag. Men han är ju en sån som man ändå tänker sig att han kommer starta, men sen samtidigt så gör det inte så mycket om han inte startar heller. Och det är väl det som har varit målet också med just att värva in Guimaraes, att nu har man den bredden där, att det inte behöver vara Subimendi och Declan Rice varenda match. De såg rätt så trötta ut efter årsskiftet, och det hängde säkert ihop med också att Arsenal tappade i sina prestationer och att det ändå blev nervet där mot slutet i titelracet. Jag tror definitivt att i och med det nyförvärvet av Guimaraes så kommer man vara bättre rustade där, vilket innebär att Declan Rice inte behöver slita ut sig helt och hållet.
Bruno Guimaraes lär var extremt nytt, och ja, du nämnde ju Solis där också. 2 assist direkt här han. Känns ju klippt och skuren egentligen, en liten uppgradering av Trossard om man tittar på liksom poäng, fot och produktion och hela den biten. Sen är frågan, behöver Arsenal fortfarande, som du har pratat om, värva en vänster ytter av den absolut högsta hyllan som den ändå har ryktat kring sen hela den här Vinicius Junior-historien briserade där under sommaren?
Ja, det visar åtminstone vart ambitionsnivån ligger, att de försökte gå för Vinicius. De känner väl helt klart att det är en sån position där de kanske inte riktigt har en världsspelare, men precis som du säger, Solis har sett väldigt fin ut under försäsongen, var bra i den här matchen, så att man ska väl kanske inte helt avfärda att han inte kan kliva in och vara den där spelaren som gör ännu större skillnad jämfört med då Trossard och Gabriel Martinelli är ju också en annan spelare som har spelat mycket till vänster. Vi får se vad som händer med Martinelli än som han blir kvar. Det har ju kommit lite bud. Det är väl Galatasaray främst som har lagt skambud i mitt tycke. Jag tror det var 38 pund. Eller någonting i den stilen.
Tycker miljoner då? Alltså 38 pund hade varit ett skambud på riktigt.
38 miljoner pund tror jag det var de hade lagt. Lite lågt ändå. Han är ju fortfarande en ung spelare som ändå har, jag vet att han har stagnerat lite i sin utveckling, men har ju ändå utvecklingspotential. Så att, jag vet inte. Tycker det är lite lågt, men Arsenal behöver nog sälja någon spelare, för att det är ju alltid så när man ska balansera böckerna att då behöver man ju tyvärr se någon lämna. Vi får se om det blir Martinelli eller om det kanske rent av blir så att man säljer en av akademispelarna. Jag tror ju inte att Miles Lewis-Skelly kommer försvinna nu med tanke på hur fin han såg ut också i söndags, men som sagt, vi får se vad som händer. Det kommer säkert hända mer i Arsenal innan fönstret stänger.
Ja, vi var inne på det lite här förra veckan just om Miles Lewis-Skelly-situationen, att det kändes som att det kom ett rykte. Det var ganska tydligt att det sköts ner ganska fort och sen blev det inte så mycket mer av det. Däremot så kan man väl notera Martinelli, Nwaneri var ju inte involverade. Nwaneri är väl en sån som skulle kunna säljas, tänker jag, som inte riktigt har nått de höjder än många nog hade hoppats. Och Martinellis framtid känns ju också ganska osäker med mycket intresse som du nämner. Så att, och då, om Martinelli flyttas på, då kan det mycket väl vara så att de ändå går för någon form av vänsterytter, även om det primärt är för att göra plats i böckerna som försäljningen behöver göras för som ställer innan det här fönstret stänger. Den stora övergången som vi måste prata om och en spelare som ja, Manchester City åtminstone saknade i den här finalen, det var ju Rodri. Det blir Barcelona för Rodri. Han har anlänt, han är inte officiellt presenterad så vitt jag har noterat i skrivande stund, men det är ju klappat och klart att VMs bästa spelare går till FC Barcelona efter att ha sagt nej till Real Madrid, och han kommer att passa ganska bra där, känns det som.
Ja, kanske lite för bra för Frenkie de Jongs tycke. Jag tänker vad som händer med honom nu, för nu känns det väl ändå som att han möjligtvis då kan flytta på sig. Jag vet att vi har pratat om det rätt så många fönster de senaste åren, att det har gnisslats en del mellan de Jong och Barcelona, men, eller klubbledningen då snarare. Men, så vi får se vad som händer med honom. Men det är ju såklart ett stort tapp för Man City. Och det såg man ju också i mötet med Arsenal, att det är där på det centrala mittfältet som de har problem just nu. Och det är inte bara Rodri som har försvunnit, det var ju Bernardo Silva också inför sommaren som är två väldigt stora ledarfigurer, inte minst, som City måste ersätta nu. Och ja, det är inte helt lätt. Det har ju snackats om att Boadi ska komma in eventuellt. Och han är ju en supertalang såklart. Det såg vi alla i VM. Men det är väldigt mycket begärt ändå att ersätta Rodri. Ja, med tanke på vilken nivå han har hållit de senaste säsongerna. Visst, haft problem med skador, ska man inflika. Så att det var inte som att Man City hade honom tillgänglig till alla matcher förra säsongen. Men ja, en jättebra värvning för Barcelona om man kan hålla sig skadefri då.
Nej, alltså i teorin så är det ju som att Barcelona har fått sin liksom sista Infinity Stone och nu kommer att bara dominera varenda turnering. För att liksom den basen och grunden som de får in på mittfältet och den liksom symbios han redan har med spelare som Pedri och Fermin och så vidare, det kommer ju funka hur galant som helst. Det enda man kan påpeka för Barcelonas del, det är ju att de behöver ju fortfarande en mittback. Och det har de inte väl. De har lagt alla pengar på Rodri. De behöver fortfarande en nia kanske framförallt, eftersom att både Ferran Torres och Robert Lewandowski har försvunnit. Jag tror inte att de har tänkt att gå in i säsongen med Karim Adeyemi eller Anthony Gordon som startande nia. Men det börjar mer och mer börja tyda på att det är den sistnämnde som ska göra det. För att jag ser inte riktigt annars varför man har liksom lagt de pengarna på Gordon om inte han är tänkt att starta. För Rafinha Jamal petar ju inte på.
Nej, och Gordon har ju spelat där en del ändå för Newcastle. Det var ju framförallt när Eddie Howe, och han tappade ju all förtroende för Nick Woltemade och Johan Wissa dessutom. Så att Gordon har ju absolut vana av att spela där. Det blir ju lite annorlunda, han är ju en väldigt, ja, men, väldigt rörlig nia. Så att, ja, det blir spännande att se hur de ska få till få till den där startelvan.
Ja, City-generations växlar i alla fall tydligt. Bernardo Silva ingick väl kanske i liksom planen, och där har man ju fått in också, inte ett rakt byte, men likväl lagt mycket pengar på Elliot Anderson som ska vara, ja, deras självklara gubbe på mitten i liksom decennier framöver. Lägg där till då Boadi som verkar vara på väg in, som ska vara deras självklara defensiva mittfältare i decennier framöver om allt vill sig väl, även om det är mycket mer än råtalang de värvar in på den positionen. Sen är väl frågan då om man försöker gå för Enzo Fernandes. Den här deadlinen som Chelsea ska ha satt på buden har ju passerat, eftersom att vi nu är inne på tisdag och den deadlinen var i fredags. Men ja, tror vi att det kan komma ytterligare någon form av offensiv från City på att gå för Enzo här från Chelsea?
Ja, alltså just nu så känns det ju som att det inte kommer hända. Sen vet man ju att så får man säga det så händer allting, och sen till slut så går spelaren också i sista sekund till den klubben. Men jag vet inte, det verkar ju åtminstone som att Chelsea med lite halvt har stängt dörren. Så att det får mig att tro att Enzo Fernandes kommer bli kvar. Han fick ju ett väldigt blandat mottagande här på Stamford Bridge häromdagen. Det är inte som att han är jättedjupt älskad av supporterbasen, även om det finns de också som, ja, men jublade och applåderade honom. Jag tror generellt att Enzo Fernandes rykte i England har stört dykt efter VM av naturliga skäl. Vi får se vad som sker helt enkelt. Men han kommer ju spela lite högre upp. Alltså det kan vi ju konstatera. Så att det kommer ju bli då, ja, men att Elliot Anderson ligger lite lägre. Boadi ligger lägre. Men på tal om det här med Bernardo Silva, jag förstår absolut det här med att Elliot Anderson skulle vara hans ersättare, men Bernardo Silva var ju så mycket mer. Han kunde ju spela i stort sett överallt på planen, så att den flexibiliteten har man ju tappat, förutom då de här ledarskapsförmågorna då, i och med att han har lämnat.
Alltså Bernardo Silva är nästan i mitt tycke den viktigaste värvningen de Real Madrid har gjort den här sommaren, bara på liksom den skalle du får in i det här laget.
Ja, alltså det finns ju en anledning till att Pep övertalade honom att stanna varje sommar, för det var ju rätt så många år där man tänkte att nu kommer Bernardo Silva försvinna, men han gjorde aldrig det, och jag tror det var för att Pep kände att Bernardo Silva är den kuggen som får hjulet att rulla. Så att jag håller med. Och absolut en bra värvning, en bra spelare.
Nej, vi kan nämna det också. Du var inne på liksom så här, Bernardo Silva, Rodri, det är ju också så här. Det är ganska många andra tongivande ledarfigurer som har försvunnit. John Stones, Nathan Aki, det är liksom ganska många så här viktiga röster i det omklädningsrummet som har försvunnit. Det blir en del för en som har reska att göra. Han har kommit in som ny tränare och dessutom då ska generationsväxla halva laget. Så att vi får se vad vi får för City kommande säsong. Nu tar vi oss till Italien tycker jag. Vi tar oss till Milano. För där jobbar Milan på att göra ännu en väldigt dyr värvning. De har ju plockat in Gonzalo Ramos från PSG tidigare i det här fönstret. Nu är de på väg att värva Diego Moreira från Strasbourg för en summa på cirka 50 miljoner euro för den belgiske landslagsmannen. Det såg man inte komma.
Nej, och det verkar ju som att det kommer bli av också. Helt och fullt. Han har väl redan, om man till och med redan har genomgått läkarundersökningen. Vi fick ju se en skymt av honom i VM. Gjorde han fler än en match? Jag tror inte det.
Nej, det tror jag inte, va?
Nej, jag minns att jag har sett honom i en match. Jag vet inte om det blev så många fler än det. Men ja, det är ju såklart en sån spelare som har stor potential. Han var ju väldigt tillfälligt i Chelsea innan han skeppades iväg till Strasbourg. Så att, ja, betalar man så mycket pengar, då har man ju definitivt en tanke om att han den här talangen och potentialen kommer infrias. Så att, en intressant övergång.
Men det är ju en jättetabbe av Chelsea-ledningen att inte ha flyttat Moreira till Chelsea innan man säljer dem till Milan. för att kunna lägga de pengar, alltså om det ska vara sådana.
Jo, på ett sätt, men det är väl ändå samma pengar, håller jag på att säga. Det är ju samma ägare. Ja, men samma
inte i
ägare.
Böckerna. Inte i böckerna.
Nej, inte i böckerna, men de är rätt så bra på att sälja i alla fall, så att jag tror inte att det är någon större fara.
De behöver väl fixa Strasbourgs böcker så att Strasbourg kan köpa mer spelare från Chelsea också.
Ja,
kan man ju tänka med.
Men visst, ja. Han gjorde aldrig någon match för Chelsea, va? Jag kan inte minnas att han...
Nej, ingen jag minns i alla fall. Men han kan väl spela någon ligacup som han har glömt bort någon gång, men det tror jag inte. Men det som är intressant här tycker jag också att det här är ju egentligen en... Så här, ja, vi får se om det är en uppgradering, men det är ju på något sätt en ersättare till Rafa Leao man har plockat in. Och då är ju frågan, vad ska Rafa Leao göra? Det har varit ganska mycket rykten hela sommaren som om allt från Man United till jag vet inte vad... Men i slutändan så börjar det mer och mer kännas att det kanske är typ någon klubb i turkiska ligan, Saudi, något i det här stuket som blir Rafa Leaos nästa adress. Och det kan jag väl tycka är lite tråkigt, för jag är ju svag för Rafa Leao. Och hade velat se honom blomma ut igen. Leeds har det ju varit lite snack om också. Och det hade ju varit kul.
Ja, alltså det hade ju varit kul med tanke på att jag tror väldigt mycket på Leeds den här säsongen. Jag har tippat dem väldigt högt i tabellen. Det var nästan så att jag ville sätta dem ännu högre, men jag vågade inte riktigt, för jag tänkte att man vet aldrig vad som händer ändå. Så att absolut, jag hade lätt velat säga Rafael i Leeds. Ellen Road.
Hur högt tar du?
Jag kommer inte ihåg nu, men det är definitivt på över halvan, tror jag.
Det är kul att han också är erbjuden till Roma, enligt uppgifter. Rafa Leao. Att han ska göra en internflytt i Serie A, det hade nog inte många sett komma för liksom 2-3 år sedan.
Mm. Ja, då var det snack om de största klubbarna dessutom ju kring Rafa Leao. Så att det kan hända mycket på kort tid.
Man kan köpa Diego Moreira som ersättare istället. Det är det Milan har gjort i alla fall. Som ja, bygger om under Ruben Amorim. När vi satt, så ni kanske redan förstått att vi inte har något så här jättefast körschema. Eller så har vi haft mycket mer ordning än vad vi tror här. Men vi kan ta oss till Villa.
Ja, men på tal om Italien, har du nämnt Jed Spence i podden?
Nej, just det skulle jag göra. Jed Spence, ja.
Ja,
det... Jag tror han kommer vara kanon.
Ja, alltså, det är ju ändå värt att, det är värt att nämna i en podd som Silly-podden åtminstone, för att det är ju en rätt så stor övergång. Jed Spence sommar har ju... han har ju haft en av de bästa somrarna av alla fotbollsspelare. Alltså sett till att hans... rykte, hans varumärke har skjutit i höjden. Och det är ju baserat då på vad han gjorde för England under VM. Han var ju en spelare som man inte... Alltså absolut, alltså, om man håller på Tottenham så hade man kanske stenkoll på hur Jed Spence är som person. Men för mig var det nästan så att han var... Ja, men att jag fick intrycket av att han var rätt så arrogant, att det inte fanns så mycket till honom. Jag har ju helt ändrat uppfattning om Jed Spence efter det här mästerskapet och tycker att han, för det första verkar han vara en fantastisk person. Han är rolig, alltså han skojar till det under medieträffarna med England och sådär. Han var liksom den som var, ja men man märkte att han har en räv bakom örat och sånt, är ju alltid roligt. Men sen inte minst vad han gjorde på planen också. Alltså hans favoritskap ökade markant bland det engelska folket. Mm. Och det var rätt kul, efter uttåget mot Argentina så gick vi till något ställe och käkade efteråt och i Atlanta. Och då dök hans familj upp, för att ja, alltså hela klanen Spence. Och alla hade ju på sig såna här halsdukar med Jed Spence ansikte på och England. Så jag sa till hans pappa, när jag gick förbi hans pappa, så sa jag bara så här, oh, nice scarf. Och då tog han det som en, ja men då sa han någonting istället, ja men typ sådär att, ja men det är min son, och så började vi prata. Och då nämnde han, eller han avslöjade att ja, det var ju lite tufft för mig när Jed gick till Tottenham, för jag är ju Arsenal-supporter, men ja, jag är ju vant mig nu vid att ha på mig Tottenham-tröjan och det är inga problem och sådär. Men jag undrar vad hans pappa tänker om att han har gått till Italien nu. Alltså det är naturligt sett till att Pedro Porro spelar. Alltså han kommer att vara första valet på högerbacken. Jed Spence vill spela på högerbacken. Han har spelat mycket vänsterback i Tottenham, men det är inte hans naturliga position. Så att det känns som en logisk övergång. Och det är inte helt fel heller att bo i Italien. Så att stort lycka till Jed.
Nej, men alltså känslan var ju också med hans insatser att det var ju ändå lite av en vattendelare. Vissa tittade på hur otroligt företagsam han var. offensivt och vissa matcher där han också liksom bara stängde igen och andra såg liksom defensiva brister och liksom tar hela den bilden sammantaget. Så att gå till Inter i det här läget, vad ersätter det Denzel Dumfries på den kanten? Jag tror att det kan bli väldigt bra för Jed, om jag säger så. Jag tror att det kommer passa alldeles utmärkt. Och det säger man ju ofta om Premier League-spelare som flyttar till just Inter, på att de kommer passa så bra i systemet som är där. Men det känns verkligen så med både John Stones som har gått tidigare och Jed Spence som har kommit in nu. Så att, ja, det har varit väl en bra flytt för honom ändå. Det var väl lite United-snack där ett tag, men United behöver ju primärt en vänsterback som de fortfarande letar efter. Om de nu löser Lewis Hall från Newcastle eller inte, det får väl se om de fortsätter på det här spåret eller om de väljer byter väg här i slutspurten innan fönstret stänger. Någon måste de ju få in där i alla fall på ett eller annat sätt. När du ändå nämnde Tottenham kan jag väl nämna det att det verkar ju som att ja, det kanske folk fattar redan, att Vicario ska lämna Tottenham och att det kommer handla om Kinski och även Dubravka i mål där nästa säsong. Vicario som då till slut ska till Juventus var allt att verka. Juventus Vicario var första ryktet som fanns det här fönstret gällande ny målvakt i Juve. Sen har Juventus tvekat på Vicario hela sommaren, för de har haft lite andra spelare de vill ha. De har tittat på Alisson som de var jättenära att få, men Alisson ändrade sig och stannade kvar på Anfield. De ville ha Zion Suzuki som vi ska nämna strax, men han ville gå till PSG och så var det inget av det. De förhandlade om Emiliano Martinez som vi också kommer in på strax, men Martinez övergången kraschade efter att de insåg att nej, men ekonomiskt är det nog bättre att vi tar Vicario ändå. Så att även om Spalletti hade sina tvivel kring Vicario, så verkar det bli Vicario till Juventus som ny målvakt. Och det är ju en rokad då. För PSG skulle jag ha gjort klart med Zion Suzuki från Parma. Sen så kraschade den övergången i sista sekund. Det kom ett så kallat here we go, som vi kan väl påminna återigen inte då betyder att någonting är helt klart. Det kraschade i sista sekund. PSG påstår att det då ska vara Suzukis agenter som krävt liksom utpressat dem på mer pengar i sista sekund som gjorde att PSG drog sig ur dealen. Då klev Aston Villa in, svepte in och ska ha gjort klart med Suzuki mer eller mindre. Vi får väl se om det sker samma sak nu och att den också kraschar. Men det blir ju intressant då, för att om Suzuki kommer in som är tänkt som första målvakt och de inte blir av med Martinez, då har de en situation i Villa. Och vad gör Marco Bissott dessutom?
Ja, alltså jag kan fortfarande inte fatta att Emi Martinez för ja, men nästan exakt ett år sedan då, tog farväl av Villa Park och stod och ja, men vinkade och betedde sig verkligen som att han hade gjort sin sista match, stod med tårar i ögonen, sen var han kvar en hel säsong. Så jag känner ju så här att jag kommer inte hugga fast någonting förrän det verkligen sker den här gången. Men absolut att det ser ut som att Emi Martinez till slut lämnar ändå.
Ja, alltså, men, alltså om man känner Unai Emery rätt så kan ju Emi Martinez vara en tredje målvakt när han väljer att köra Marco Bissott som tvåa och Suzuki som ett.
Ja, han älskar ju Bissott så att
ja, exakt. Mycket möjligt. Det vet vi. Nej, för Suzuki dock, såklart Villa är ju ett bra flytt för så att han faktiskt ska vara etta nu när det inte blev PSG. PSG såg man ju som landsman fram emot att se honom i. Det hade varit väldigt kul, för de behöver ju verkligen en ny målvakt med all respekt till Safonov och hans kvaliteter. Men Villa här, även om det är ett Villa som har tappat en hel del kvalitet i det här fönstret och fortfarande snack hur det blir med Strikonsa eller inte då. Det fortfarande är Arsenal som ligger och lurar i vassen där. Gällande Konsa, plocka in honom. Vi kan säga det också, det glömde vi nämna förra veckan. Du hade rätt, Frida, du kan vara lugn. Det blev ingen Cuti Romero till Arsenal.
Nej, men det kunde man ju lista ut ju. Det hade ju varit helt...
Ja, men en ryktet fanns ju på riktigt.
Ja, men det hade varit helt...
De var ju intresserade.
Ja, men det spelar ingen roll. Det hade varit helt sjukt. Jag tror inte... Alltså, hade supportarna accepterat det? Jag tror inte det. Alltså, varken Tottenham eller Arsenal-supportarna hade velat se det hända.
Jättekul. Det hade varit jättekul.
Han har hamnat där han skulle hamna. Eller där han kommer att passa in snarare.
Ja, något sånt. Nej, men han ska till Atleti. Och där känns det som att han passar som fisken i vattnet. Mm. Herregud, Cuti Romero under Cholo i Atleti. Ja.
Ja, men det är som du säger. Alltså, Arsenal behöver ju ha en försvarare. Alltså det såg man ju inte minst när man tittade på bänken i Community Shield-finalen. Det är väl många offensiva spelare just nu. Och inte lika många alternativ i backlinjen. Så att där kan mycket väl hända någonting. Och sen om det blir Esri Konsa eller om det blir någon annan, det återstår att se.
Vi kan väl också nämna Marcus Rashford. Vad händer med honom?
Ja, alltså just nu ser det ju faktiskt ut som att vi kommer att få se Marcus Rashford i United-tröjan igen. Han har ju faktiskt tilldelats tröja nummer 9.
Jaha!
Tycker att det är... Ja, jag tycker att det indikerar ju att han kommer att bli kvar. Och även om han inte kommer att spela som 9 just, så är det ju ändå ett sånt nummer som man delar ut till en spelare som kommer att vara rätt så viktig eller ha en prominent roll åtminstone. Så att, ja, det är just nu så är det... Är det det lutar mot, att Marcus Rashford är tillbaka? Och det är ju mycket som har hänt också sedan han lämnade. Måste man ju komma ihåg, alltså, inte minst då, att det är Michael Carrick som styr istället. Och Harry Maguire vet jag pratade också om, ja, men om Rashford nu efter matchen mot Milan. Och sa att han tycker att Marcus Rashford är en sån spelare som förbättrar laget automatiskt. Och visst, han kan väl inte säga någonting annat egentligen, men jag tyckte ändå att det lät som att tongångarna var väldigt positiva. Så att ja, det, just nu ser det ut som att Rashford blir kvar.
Sen kan det också vara på ett annat sätt. Nu är det ju inte så här, om det här varit i Spanien så hade ju inte man kunnat tolka någonting från nian. För då finns det ju bara liksom visst antal A-lagsnummer att jobba med, så att du får bara ta det som är ledigt. Men det kan ju också vara en signal som är ganska smart att skicka. Om du nu blir kvar, då litar vi på dig och tror på dig. Men de är inte helt främmande för att släppa det. Det finns ju uppgifter om att Barcelona fortfarande ändå har kontakter. Och ändå överväger att trots allt ta tillbaka honom efter mycket om och men. Vilket hade varit extraordinärt med tanke på hur de bara valde att bryta. Trots att det var ett väldigt lyckat lån för honom, får man ju säga, på alla sätt och vis. Han faktiskt gjorde väldigt mycket nytta och visade att det var en jättebra drag för Barcas del. Så att, ja... Vi får se vad som händer med Rashford, Uniteds nya nia här och nu, som han ju är. Vi ska ta lite frågor innan vi rundar av. Vi kan gå och konstatera att Bruno Fernandes har fått lite bud också, verkar det som, från Galatasaray. Jag förstår inte riktigt varför han skulle vilja gå dit nu, förutom att han får jättemycket pengar då. Det är väl där då?
Ja, nej, det fattar inte jag heller riktigt. Men absolut, att det har ju funnits flyttrykten kring Bruno Fernandes under ett bra tag, men sen samtidigt med tanke på vilket avtryck han gjorde under våren särskilt, så ja, jag har ju svårt att se nu när han har en så pass stark roll i laget att han skulle vilja lämna för en sån klubb som Galatasaray i framtiden.
Ja, för United finns ingen anledning att sälja nu heller, liksom, när man har någonting på gång här då. Och byggt upp, och han har den viktiga roll han har. Så att även om jag kan förstå att Galla lägger ett bud, så är det väldigt svårt att se att det ska resultera i någonting. Men ja, vem vet, kan man ju säga.
Ja, de har ju, lade ju bud på Martinelli också, för att säga, de kanske får honom istället.
Ja, Martinelli ser jag ju som mer trolig flytt, att de lyckas ändå lösa det. Men Martinelli tror jag ändå faktiskt att Arsenal kanske ändå har, kommer gå vidare ifrån. Men det beror väl också helt på vad de kan plocka in istället och
få betalt.
Jag har sagt det tidigare. Jag utesluter inte att de hör sig för om Rashford i slutändan. Det hade inte varit helt överraskande ändå om de skulle göra det, utifrån hur mycket Arteta ändå verkar uppskatta just Rashford som spelare och hans speltyp. Och jag tror att det skulle kunna funka ganska bra också i just det här Arsenal-laget. Men ja, vi får se. När vi snabbt gick igenom vad vi borde prata om här idag, så nämnde du Taiwo Awoniyi, Frida. Han fick en ganska fin avtackning av Forrest där när han ska till Coventry.
Ja, alltså han har ju ändå varit, rätt så bra, ska man komma ihåg, för Nottingham Forest. Sen så värvade de ju honom för en väldigt hög summa för deras del. Alltså det var ju klubbrekord då, tror jag till och med. Alltså det var i svängarna kring, ja men, 200 miljoner kronor. Någonting sånt där. Som de betalade till Union Berlin när han kom dit. Det var 2022. Alltså tiden flyger verkligen. Det var rätt så länge sedan, så han har ju varit där under rätt så många säsonger och dragits lite med skador och ja, det har varit lite hackigt för honom. Men absolut att han ändå lämnar som ja, alltså någon som ändå har bidragit med en hel del viktiga mål för Forest. Sen tycker jag att det är en bra värvning för Coventrys nackdel, helt klart.
Men då var det 4 år sedan Forrest dyker upp och värvade alla de spelarna?
Ja, det var väl 2022, eller?
Ja, men det är väl mest att det var så länge sedan det hände, alltså.
Ja.
Tiden går fort, kan man väl lugnt säga. Det känns som det var igår de värvade 30 spelare på fönster, men det var det kanske inte. De kanske är en mer välskött klubb nu här och lärt sig med tiden.
Ja, jag tror aldrig Marinakis kommer att lära sig.
Nej, för sig, det var Marinakis där också. Får de Bergvall?
Eller ska de... jag tror inte det, va? Alltså, nu tycker jag
han ska vara kvar nu, va?
Ja, jag tycker ju att hela det ryktet om att han ska lämna har helt svanat, eller rykte, det stämde ju. Det var ju ett rykte som var sant, att han ville lämna. Sen så om han har ändrat sig nu, det får vi se. Alltså, De Serbi har ju... Jag kommer ihåg att jag intervjuade De Serbi när han var väldigt ny i Tottenham. Jag tror att han hade varit tränare i typ 4 dagar eller någonting och frågade om just Lukas Bergvall då, såklart, eftersom han är svensk. Och han var ju full av beundran för Lukas Bergvall och startade ju honom också i sin första match. Men sen insåg ju De Serbi att det funkar inte riktigt att ha en sån ung kille när man försöker rädda ett kontrakt. Så att det blev ju att han spelade med ett väldigt fysiskt centralt mittfält istället med spelare som klarar av hela den biten. Alltså det handlade ju inte om att man skulle spela stjärnfotboll eller spela De Serbi-fotboll där på slutet, utan det handlade ju bara om att man skulle överleva. Så att jag tycker ju ändå att det finns tydliga indikationer på att De Serbi verkligen vill behålla Bergvall, att han håller Bergvall högt. Sen kan jag förstå Bergvall också, att han såklart vill ha en viktig roll i laget, och kan han få det när Tottenham har värvat in både Fernandes och Tonali och Alfa, det är inte säkert. Men som sagt, just nu så tycker jag ändå att det har svalnat alla de övergångsryktena.
Mm. Det är ju som sagt, Tonali, Fernandes har kommit in och det blir ju inte lättare att få speltid där, men samtidigt, Bergvall verkar ha tagit det på rätt sätt och haft en positiv försäsong i alla fall inför det som komma skall, det vill säga Premier League-säsongen. Vi går på frågor. Henrik Bohm undrar, Mbaye, motstridiga rapporter, vad säger ni? Och då pratar vi om Mbaye till Liverpool. Det har varit mycket snack om Barcola till Liverpool.
Mm.
Men sen har det blivit ännu mer snack om Mbaye till Liverpool istället. Och då pratar vi om PSG:s ännu mer, eller ännu yngre ytter. Det ska verka som att de ska pusha för både Mbaye och Barcola från PSG här som offensivt komplement. Även Bayer Leverkusen ska vara intresserade av just Mbaye. Och det är RMC Sport som har rapporterat att de ska ha en agreement med honom på ett 5-årskontrakt och att de vill värva båda. Alltså Mbaye är ju lovande. Är han en spelare som går in och gör skillnad för Liverpool här och nu, direkt i frågan?
Ja, det är rätt så intressant. Alltså Liverpool måste ju säga någonting i honom, såklart. Alltså annars hade man inte betalt så mycket pengar. Jag vet inte, hur blir det nu med Barcola? Är han fortfarande, värderas han fortfarande kring runt 145 miljoner, eller vad det nu var, som de verkade vilja ha för honom? Är det fortfarande det, alltså de summorna som det snackas om?
Alltså det är fortfarande miljardsummor. Det är det ju. Jag har inte sett något annat än det skulle vara där. Så att, och det som pratas om att de ska försöka värva med från paketpris på liksom. Men senaste budet som verkar ha dykt upp, eller som rapporteras om, det ska ju ligga på liksom typ runt 135 miljoner euro. Och då är vi uppe i de här summorna.
Ja, alltså det är att, ju... Ja. Det är mycket pengar. Sen har väl Liverpool känt också sen under förra säsongen att det ändå har varit ganska tydligt att man behöver addera och förstärka truppen. Och inte minst då att man får fortfarande är på jakt efter en ersättare till Mohamed Salah. Alltså om man kan få paketpris så absolut, och kan jag väl tycka att det är ganska rimligt kanske att gå för dem, om man nu känner att Barcola åtminstone är en sån spelare som går rakt in i startelvan. Men ja.
Alltså, Mbaye är ju 18 fortfarande. Mm. Har redan liksom spelat över 30 ligamatcher för PSG. Men det är ju inte någon färdig produkt som kommer att göra Liverpool till ett starkare lag här och nu. Det är väldigt svårt att se. Sen så är det ju tydligt att både Barcola och Mbaye inte ingår i planerna just nu. Båda var ju inte med i den liksom Franska Supercup-finalen här saknades i truppen här i söndags. Där har man ju värvat in också både Akliouche, Ferran Torres, Mika Gott. Det finns ju ganska många som de plockat in och verkligen bytt ut hela sin liksom backroom staff till anfallet under den här sommaren. Och då verkar det ju som att Barcola och även då Mbaye ska bort. Och det verkar ju vara Liverpool som ligger närmast på båda.
Mm.
Men ja, det... Ja. Intressant drag om de bara plockar de två rakt av.
Ja, alltså absolut. Det hade varit intressant. Sen kan jag tycka också, för nu är det ju, ja, ryktas ju om att Cody Gakpo är väldigt nära Tottenham. Och jag tycker faktiskt att det är en riktigt bra värvning för Tottenhams del. Jag vet om att det är rätt så många Liverpool-supportrar som inte gillar Gakpo. Men jag har alltid gjort det, vågar jag erkänna ändå. Jag tycker inte att han är så isel som många vill göra gällande. Jag tycker att han kan vara rätt så effektiv. Så jag tror att han kommer bli en utmärkt värvning för Tottenham. Men det innebär ju också såklart att då måste Liverpool ta in fler spelare om man väljer att låta honom gå.
Ja, alltså så här, ja, de måste ju verkligen ha Barcola klar om de ska låta Gakpo gå. Sen tror jag håller med om att för Tottenham till kan Gakpo vara ganska passande. Men jag tror att för honom är nog bra för ett miljöombyte efter att ha blivit bränd under den här Arne Slott-fotbollen förra säsongen. Att bara få komma till ett nytt ställe där han liksom får visa vad han kan jämfört med det är ju spelare som har kvalitet. Det är ingen snack om den saken. Samtidigt Barcola. Det känns liksom fantasilöst att ta två från samma lag.
Fantasilöst. Ja, jag tror inte att det hänger på det egentligen när man scoutar.
Ja, kanske inte bara det, men du fattar vad jag menar.
Ja, sen har ju i och för sig alltså Liverpool, de har ju rätt så många spelare där man känner att man sitter ju fortfarande och väntar på dem. Alltså Florian Wirtz vill vi ju se på riktigt den här säsongen. Vi vill se Isak på riktigt. Det är rätt så många frågetecken i Liverpool ändå. Alltså sett till att man inte riktigt vet vilken nivå de här spelarna kommer hålla under Andoni Iraola. Sen tror jag att Isak kan passa bättre in i den här sortens fotboll. Att han kan... jag tror att det kan passa honom lite bättre att spela under Iraola jämfört med att spela under Slott. För att han såg alltid rätt så frustrerad ut i Slotts system. Jag tror inte riktigt att det passade honom fullt ut.
Nej, jag tror Isak kommer komma igång den här säsongen. Det kändes så. Det han visade på de minuter han fick i VM tyckte jag också båda det väldigt gott. Tyckte man kände igen honom igen.
Jag håller med. Jag hoppas på 20 plus mål.
Ja, det är absolut inte orimligt att hoppas på det. Vi tar ytterligare en fråga. Adam Norman frågar, vilka klubbar i Premier League anser ni haft minst övertygande transferfönster hittills och vilka spelare bör dessa klubbar värva framöver? Ja, vilka har varit minst... Newcastles fönster har vi varit inne på förut och det, även om de har värvat ungt och talangfullt så är det ändå anmärkningsvärt hur många nyckelspelare de faktiskt har tappat.
Ja, det är det. Och jag vet inte alls mycket om, jag tror egentligen att ingen vet speciellt mycket om Mattias, är det Jaisel, är det som man uttalar det?
Jaisle, va?
Jaisle. Han ser ju prådig ut i sin skjorta när han står där längs sidan. Och han ska ju ha gjort bra saker i den saudiska ligan också. Men det är så mycket nytt. Återigen det här med att det är så himla många klubbar som står på ruta ett. Och man vet inte alls vart det kommer att ta vägen. Det är verkligen ett av de lagen som var svårtippade på förhand. Jag satte dem ganska långt ner faktiskt. För att jag tänker att förlorar man så många nyckelspelare så då blir det tufft oavsett. Och man ska ha tur också att de spelarna man faktiskt har plockat in att de hamnar rätt redan från början, annars så kan det bli riktigt tufft.
Jaisle tror jag på ändå, för alltså det är en väldigt talangfull tränare. Sen valde han att ta cashen i Saudi väldigt mycket tidigare om man riktigt förväntade att han skulle göra. Red Bull skolad som jag tror kan bli väldigt bra för dem. Sen är det ju faktum så att på sikt så här, Basomana Touré 20 år, Aladji Bamba 20 år, Sean Stör 18 år, Hornicek som är ny målvakt 24 från Braga. Det är väldigt unga spelare de har medvetet valt att plocka in som de ska bygga något nytt med, som ska växa. Men problemet är ju att när spelare som till och med Bruno Guimaraes mer eller mindre tvingar igenom en flytt i Arsenal, då blir det svårt att hävda sig på den nivån som man tänkt att Newcastle ändå ska göra på sikt. Eller som ambitionen har varit att vara för dem. Så Ja, de behöver få in något mer erfaret och tungt och någon som liksom sätter någon standard. Nu har de ju fortfarande en liksom intakt backlinje, de har fortfarande många bra spelare kvar. Men någonting mer behöver de få in, även min känsla. Fullems fönster är också lite orolig för.
Alltså precis ovanför nedflyttningsplatserna faktiskt.
Jag tror jag skickade ner dem.
Du gjorde det?
Till och med.
Ja. För det som du säger, där, det känns osäkert med Arbeloa som är relativt oprövad ändå. Och,
det är det.
Och ja, det är jättefint att man kan plocka in talangfulla spelare från Real Madrid. Men ska de kliva in i Premier League och bära ett lag direkt? Ja, jag har svårt att se det faktiskt. Och sen dessutom, Harry Wilson, han har gått till Leeds, deras bästa spelare förra säsongen. Raúl Jiménez, dessutom, han är inte där längre. Marco Silva kommer säkert bli saknad. Kanske den mest underskattade tränaren i hela Premier League, i mitt tycke. Med tanke på hur bra han var i Fulham utan att han fick särskilt mycket cred för det. Så att, jag tror att de kan få det tufft faktiskt.
Där kommer Wernbloom ha lite problem att hänga med i liksom Marco Silva-båten där, den första avsnittet när han ska in i Premier League-podden.
Ja, för vi har ju tjatat om honom mycket, såklart. Men det blir ju så, alltså, när man tränar man Fulham så du får inte allt rampljus på dig. Och det var väl det som gjorde också att Marco Silva till slut kände att han kom ju inte riktigt överens med klubbledningen och tyckte inte att han fick tillräckligt mycket från dem vad det verkar. Han kände väl kanske också att han kan inte dra det här projektet längre än vad han har gjort nu. Så vi får se hur det går för dem. Men som sagt, jag är orolig för Fulhams del och Arbeloas del.
Jag ska säga att vi är tillbaka med Premier League-podden snart i veckan också inför premiär. Det ska bli kul. Och då går vi igenom alla lag också, Frida. Ska vi få prata mer Arbeloa och Fulham bland annat på en sån sak. Med det sagt, stort tack Frida, stort tack alla lyssnare, så hörs vi snart igen.
And some are more expensive than others, and some give you better on it.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.